Välkommen till Lönnboms poddradio. Många av oss som gillar tidningar gillar också att hitta fel i tidningarna. Det finns en slags njutning i detta att upptäcka konstiga syftningsfel och särskrivningar och annat. Och det engagerar många, det är alldeles uppenbart. En del mår illa, men jag ser nog det så att man bör ta det med ett litet snett leende. Och tänka på att journalister ofta arbetar under stark tidspress. Jag ska ge ett tips om en bok som ofta går att hitta på antikvariaten och som heter Stilblommor och grodor. Den är visserligen gammal, men det finns fortfarande många saker som man kan skratta åt i den. För det var en redaktör som en gång i tiden arbetade i Karlskrona som sammanställde denna bok, där det finns en massa olika tidningsklipp från kring förra sekelskiftet, kring före och efter 1900, och som har sitt nöje fortfarande. Albert Holmqvist hette redaktören som arbetade först i Karlskrona och sen så småningom avslutade sin journalistiska bana i Göteborg. Han hade signaturen Purre, och Purre var så populär i Blekinge Läns Tidning att hans kåserier även kunde läsas i andra tidningar, till och med i Stockholm, hör och häpna. Och han gav ut flera böcker med sina skriverier. Jag tänkte jag skulle försöka läsa en av hans texter från den tidigaste produktionen, nämligen 1890. Vi talar alltså om en 132 år gammal text, så därför så kan det finnas en del knep med att läsa den. Men jag hoppas att ni följer med mig i den här historien som heter Den store sjöormen, grotesk av Purre för Blekinge Läns Tidning. Skeppare Pettersson, eller som han titulerades på genuin björkholmska, Pitsen, och jag suttit på däcket av hans ägande och förande fartyg, Jakten två bröder, som för en lätt bris dansade ut genom västra inloppet på väg till Ronneby. Och den hedersmannen Pitsen upphov sin röst och sa: man kan bli så arg så att man kan äta ljus när man läser hur de här tidningsskrivarna, som aldrig varit längre än sin mammas gata och ändå tror att de vet allting och lite till, gör spektakel med allting som de inte begriper. Den stora sjöormen för exempel. Aldrig kan de låta honom vara i fred, fast han aldrig talat om till. Men han gör som Palmqvisten, eller vad han heter, krigsministern där uppe. Han skriver inte i tidningarna och ber dem ta tillbaks, och därför tror de att de kan säga vad de vill. Ja, ser ni som har gått i statsskolan och läst latin och algebra och alltihop de andra naturvetenskapligheterna och är så fasligt upplyst, ni har förstås blivit en sån där länstrandare och utilitist som varken tror på vår Herre eller på den stora sjöormen. Så för er är det inte lönt att tala om historien, men annars må ni tro att jag har sett sjöormen, ja. Jaså, ni vill höra den ändå, sa ni. Men kom då ihåg vad jag säger och lägg märke till mina ord, att är det inte sant vart eviga dugg så ska hin håle få ta er som ni sitter där. Jo, se, för det var så att vi låg med skutan utanför Aspö en söndagsnatt. Det var stilla Bleke, så vi kom inte ur fläcken, och medan vi satt och väntade på nattbrisen så tog vi oss några jamare för att värma oss, begriper ni väl. Nå, så när vi hade suttit där en stund så säger jag till pojken: nu går jag till Kojs Kalle, om det är något så varsko mig, säger jag. Och så gick jag ner och tog mig en sängfösare eller två, ja kanske var det tre, det minns jag inte så noga, och så kojade jag mig. Jag tror inte jag hade sovit mer än 5 minuter förrän pojken kom nerramlande på huvudet i kajutan och skriker som om han hade fått ett helt dussin brödknivar i magen. Vad gastar du om, Kalle, sa jag. Vet du inte hut? Kapten, kapten, kom upp. Han kommer, tjöt han. Vilken han? Brisen, frågade jag. Nej, nej, kom upp. Det är fan själv, sa han och smällde med tänderna som om ett tjågskallerorm har suttit i halsen på honom. Jag kommer ihåg alla historier som jag hade hört om skeppare som akkorderat bort sig till Hinhåle. Men själv hade jag alltid varit en god kristen och gått i kyrkan minst varannan julotta. Så hos mig hade han ingenting att ta. Och därför så tog jag ner geväret och gick upp för att visa honom att här hade han allt kommit till fel person, den fulingen. Nå, jag hade väl inte kommit upp förrän jag hörde ett bölande akter ut som om de hade satt ihop en sån där inga mässingssektett utav 7000 mistlurar. Oh, Susanna, vrålade det så hela skutan ristade. Och glädde inte på förhand, tänkte jag, skratta bäst som skrattar sist. Och så glodde jag akter ut för att få syn på den fule. Och vem tror ni det är som ligger där i vattnet på en 10 famnas distans? Jo, sjöormen helt enkelt. Hur han såg ut? Ja, jo, det kommer jag inte så noga ihåg. Antingen var han blå eller röd, det minns jag inte så noga. Eller kanske han var gul. Fast när jag tänker rätt på saken så var han allt grön. Lång var han utav tusan, och hade man tagit och stoppat in honom i Kungliga Majestäts nådiga tunnel i stan så hade han gott kunnat kyssa mamsellerna på Nya Schweizeriet och viftat med svansen åt posten vid högvakten på samma gång. Han hade ett par hiskliga horn och tände som den värsta krokodil och rullade med ögonen akkurat som en komediant som hette Hamlet som jag såg på teatern en gång. Inte för jag var rädd för honom, inte. Tusan är rädd och inte en svensk sjöman. Men jag tyckte i alla fall att det var klokast att ta av mig mössan. När han fick ögonen på mig stoppade han tvärt med musiken och gav sig till att stormglo på mig som om jag hade varit själva Eiffeltornet och han hade varit den där roliga korrespondensen Guldborg eller vad han heter. God afton, hur står det till, sa jag. Tackar bra, hur mår du själv, Gustav Pitsen, sa han och glodde lika förbaskat. Nog har jag en rasande massa bekantingar både här och i New York och Amerika och Lissabon och andra utländska hamnar. Men om han så hade velat bita öronen av mig så hade jag inte kunnat sagt var vi la bort titlarna. Men som jag visste att det var en mycket ovanlig människa och rysligt eftersökt i de vetenskapliga kretsarna så ville jag inte göra någon anmärkning, helst som man hade såna vassa tänder den göken. Och eftersom vi nu var så där kuckeliku och eftersom han var så där livad så tyckte jag att jag skulle passa på att fråga honom om några sådana där byråkratiska uppgifter som det heter. För jag tror inte att det ska vara så många som egentligen har reda på hur det är med den här berömde sjömannen. Och så tänkte jag som så att man kan aldrig veta vad man kan få för en sån uppfinning. Kanske du kan få lite ris i Arcebus, tänkte jag. Och det skulle nog klä upp Gustav Pitsen betydligt. Så säger jag till honom, hör du min lillebror, vad är du egentligen för en sorts underlig maskin, du, säger jag. Hudkar, har du inte fått någon civilisation, säger han. Vet du inte att jag är den store sjöormen, säger han. Ja, det vet jag nog, säger jag, men det skulle vara roligt att få lite besked om när du är född och vad din pappa var och sånt där. För så jag tyckte rent av att jag skulle intervjua karen som de där tidningsmänniskorna skriver. När jag är född, det vet jag inte, sa han, för prästbetyget har kommit bort. Men far min, han hette Midgårdsormen och var son till Loke. Den känner du nog. Monitorn, sa jag. Inte trodde jag att han hade några barn. Äsch, sa han. Guden vet jag. Som gjorde om med Balder. Har du aldrig hört talas om den, din stackare? Nog visste jag att det fanns en korvett som hette Balder, men någon annan med det namnet var jag inte bekant med. Jag har en kusin, sa han, som heter Lindormen, som bor någonstans uppe i Småland. Men han törs inte visa sig för folk, för det var en kar som hette Kabeljo eller något sånt, som ville ge 1000 riksdaler för huden och smålänningarna ena snikna rackare. Jag gissade bums att det var den här Hultén Cavallus han menade och sa att Eftersom han var död för en tid sedan så behövde kusinen inte vara rädd längre utan kunde gott umgås med de andra smålänningarna, liksom förr i världen. Så frågade jag honom var han bodde och då sa han att han inte bodde någonstans. Det ska du akta dig för, sa jag. För du må tro att lösdriveristadgan, den är inte luften. Och får bara en länsman tag i dig så är kronoarbetsstation på Kyrkö inte långt borta. Men han tycktes inte vidare rädd för länsman. Ja, vad gör du egentligen för någonting, frågade jag honom. Har du ingen sån där karaktär de kallar? Han sa att man hade glömt att sätta in honom i rangrullan. Men annars så tycktes han ha något jobb med att försvara gamla Sveriges klippiga kuster, som det heter i versböckerna. Och det kan nog behövas när bönderna är så snåla om pansarbåtarna och allt det där maskineriet. Men det kan de väl inte leva av, sa jag. Inte det, sa han. Vad tror du underlöjtnanterna vid Blekinge bataljon lever av, vad sa? Jag hade just att talas om att vi skulle få krig med ryssen fram på nyåret, så jag blev riktigt lugn när jag hörde att han ville vara med och hjälpa oss. Jag tyckte att det skulle vara roligt att få höra hans politiska trosbekännelse, så jag frågade honom om det är med. Han var förstås protektionist, liksom alla de andra flottisterna när de trodde att de skulle få pansarfartyg och minbåtar för tullpengarna. Men jag ville inte disputera med honom. Han var helnykter utav princip, sa han, och han skulle inte ha det allra minsta emot ett brännvinstillverkningsförbud. Det var förstås inte undra på, för i det fallet liknade han alldeles godtemplarna. Han drack bara vatten, så honom gjorde det detsamma. Men den som tycker om att ta sig en liten pelleknarkare då och då, han har sin mening om den saken. Men jag vill inte disputera med honom om det heller. Rösträttsfrågan hade han inte satt sig in i, sa han, men eftersom Blekinge läns tidning var för en sån där utsträckning så fick han förstås lov till att hålla på det gamla eftersom han hörde till dem som trodde sig höra till noblessen. Hur det gamla var, det visste han då förstås inte. Grundskatter var just vad han levde på, så att någon avskrivning var han nog inte livad för. Det där skulle nog vara ett sånt där vits, för nog skrattade han åt det. Men nu ska vi tala om dig själv, hederskameleont, sa han. Det var en 7000 skuta du har fått tag i till att vara ful. Om ni har en smula kristendom i kroppen så förstår ni att jag blev rejält arg. Komma med gemenheter mot en svensk sjöman som fört egen skuta i 30 år och det ombord på hans eget förande fartyg. Jag sa inte ett ord, utan la bara upp geväret för att ge det där otyget en ordentlig sängfösare. Men förrän jag hann ta sikt ordentligt så palmade odjuret in svansen och gav mig en sinkadus så jag slog i däck och dånade. Jag vaknade vid att jag hörde någon skrika alldeles gräsligt. Och när jag såg upp så låg jag på golvet i kajutan och pojken stod i trappan och skrek. Kapten, kapten, nu kommer han. Vilken han? Sjöormen, sa jag. Brisen vet jag, sa pojken. Kapten sa ju att jag skulle varsko. Och så gick jag upp och satte mig till rors och undrade hur det egentligen var med den där sjöormen. Jag har inte fått saken riktigt klar för mig än. Drömt ett alltihop, säger ni? Nej, se det var då lygens.